Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast@lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar, och nu rullar vi igång veckans avsnitt.
Vi är så glada att kunna berätta att det här avsnittet görs i samarbete med lässpelet Poyo.
Ja, alltså det är verkligen så himla kul. Jag har sett den här appen så här flimra förbi i mitt flöde och tänkt att det där borde jag testa. Men det har liksom inte blivit av förrän nu.
Nej.
Äntligen.
Nu har det hänt.
Har det hänt.
Ja, det är ju verkligen jättekul att vi har fått testa det här spelet.
Och det som jag tycker är också lite bra, eller lite extra kul, är ju att det är framtaget av en förälder, av en pappa som heter Daniel, som ville hitta liksom ett kul och interaktivt spel för hans hörselskadade son, för att han skulle kunna knäcka läskoden tidigt. Som skulle vara liksom kul, han skulle inte tröttna och sådär. Och jag tycker ju att han verkligen har lyckats.
Ja, men verkligen. Och jag var lite spänd här när vi skulle testa då, jag och min femåriga dotter Juni. Vi satte igång det tillsammans och vi gjorde en lite mysig stund där när hon fick starta spelet. Och jag kan säga att hon blev fast från att vi tryckte på play helt enkelt. Det var så himla häftigt att se. Och jag måste säga att nu har hon spelat ganska mycket just för att hon tycker det är så himla kul. Och det jag tycker är nästan det härligaste, det är att vi spelar tillsammans. Liksom. Hon kommer och säger, mamma, ska vi inte spela på Poyo nu? Och jag tycker det är ganska härligt. Jag brukar ju inte vara delaktig på samma sätt i andra spel som hon spelar. Men det här är väldigt kul att vi gör tillsammans. Och det är också så himla häftigt att det liksom funkar. Det är verkligen den här perfekta balansen mellan lära och ha kul som gör att man kan se vilka framsteg hon gör när det gäller läsandet. Och att knäcka läskoden. För det är verkligen precis det handlar om.
Ja, och vi ligger ju så himla rätt i tid, både du och jag. Liksom, både med Juni och Edvin. De är ju... Ja, men förskoleklassålder liksom, och ska liksom precis börja. Och jag har ju också så här letat efter något. Så här, vart ska jag börja någonstans? Ska jag sätta en bok i handen på honom? Ska jag liksom... Jag visste inte vilken ände jag ska börja, men det här kändes ju som riktigt kul. Och så här, en annan positiv sak som jag tyckte jag märkte ganska snabbt på Edvin, det var att det skapade också sån här empati hos honom att vilja så här hjälpa de här filurerna som finns i det här spelet och bygga sina hus. Och, ja, men så här... Ja, men det skapar liksom en empati. Så, men jag måste göra det här nu för jag måste hjälpa Otto med det här. Och så. Jag tycker att det är också så här bra liksom, bieffekt av samtidigt som man lär sig liksom, med bokstäver och läsning. Och så. Det tyckte jag var kul.
Ja det är verkligen ett fantastiskt spel att spela tillsammans med sina barn.
Ja, och något annat som jag tyckte var jättebra, Lina, det är att det inte kräver så mycket instruktioner. Alltså, det kändes som att man bara satte igång. Det krävdes liksom inte att jag läste massa och sådär, utan han fattar och jag fattar.
Ja, precis. Och jag gillar, det är nästan tvärtom, att de uppmuntrar ju till att inte liksom lägga sig i, utan att låta barnen få styra allt. Och det är en filosofi som jag gillar generellt i föräldraskapet överlag.
Där är vi överens. Men också att man så här redan från början får bestämma, man kan skriva in så här hur gammalt barn man har, och så lägger sig spelet liksom på rätt nivå direkt, vilket också gör att jag tycker att Edvins självförtroende i spelandet liksom ökar, för att han märker att han lär sig, han märker att han klarar av liksom uppgifterna. Det är lite klurigt ibland, men han ändå, det ligger precis på rätt nivå. Och det kan liksom anpassas beroende på gammalt barnet är. Det tyckte jag var grymt.
Ja, det är riktigt häftigt. Och vi vet ju att det är många där ute som söker just efter bra och lärorika spel till sina 4, 5, 6-åringar. Och till er vill vi verkligen rekommendera spelet, lässpelet Poyo. Så in och införskaffa den nu, tycker vi. Och just nu finns det också en tävling på deras Facebook och Instagram som man skulle kunna vara delaktig i. Så om man söker på lässpelet Poyo så kommer ni att hitta det. Så vi säger väl ett stort tack till Poyo. Vad kul att ni är med oss i Life with Kids-podden.
Vi är igång.
Ja, välkomna till Life with Kids-podden.
Vilket härligt intro.
Ja, verkligen engagerat som det som sig bör så här års.
Ja, det behövs lite extra engagemang kanske så här års.
Ja, men det får vi här. För vi har med oss en av våra favoritexperter.
Vi kan inte prata med Petra nog mycket, tror jag.
Nej, vi borde ha ett stående inslag i varje podd.
Alla behöver lite Petra på axeln.
Ni är så söta. Tack för att jag får komma hit igen.
Ja, det är ju Petra Krantz Lindgren om vi skulle liksom undgå någon.
Vilken du är Petra för oss, liksom.
Ja. Vi är så himla.
Men för de som är nytillkomna lyssnare kan du väl bara kort berätta om dig själv.
Mm. Jag är beteendevetare, mamma. Maka, människa. Egentligen nog snarare i en omvänd ordning mot vad jag sa nu. Jag drivs av en längtan att se likvärdiga relationer mellan barn och vuxna. Och mellan vuxna och barn. Jag drömmer om att varje unge ska få växa upp och veta att hon är värdefull och viktig och duger precis som hon är. Och den idén försöker jag omsätta i praktiken i det som jag skriver och i det som jag föreläser och leder kurser om. Som handlar just om kommunikation och konflikthantering med barn och unga, om barns självkänsla.
Och din fantastiska bok heter ju Med känsla för barns självkänsla. Den är ju en, borde vara en
liten bibel.
Ja, en liten bibel. Borde vara en bok som alla skulle ha hemma i bokhyllan och bläddra lite
tycker
ibland.
Vi. Tycker vi. Mm. Ja. Och det låter ju inte så jätteradikalt det du säger. Men det vi har upptäckt när vi pratar med dig är att det är ju desto svårare att omsätta i praktiken. På grund av en massa ovanor och nedärvt bagage man har med sig. Så det är alltid väldigt lärorikt att få prata med dig.
Och så här livssituationer. Alltså man, så här, jag som ändå har läst boken, jag har träffat dig ganska många gånger nu. Och ändå så jag gör ibland precis tvärt emot vad jag skulle vilja göra.
Det gör jag också, Helena. Ja. Allt jag skriver om mig själv upplevt.
Ja, och
allt
det är skönt. Pratar om också. Och det är skönt. Ja. Jag vet att förra gången vi skulle ses så hade jag ju så här, nästan ångest. För att jag tyckte att jag var så dålig mamma innan vi skulle ses. Men efteråt kändes det ändå lite bättre.
Ja, det gör ju det.
Ja. Och idag ska vi prata om ett hett ämne som vi har berört tidigare i podden på lite olika sätt. Men vi tycker att vi behöver gräva ytterligare lite djupare i detta trots träsk.
Ja, låt oss göra det.
Ja. Och sen ska vi prata om det här med att säga förlåt också. För det tycker jag också kan vara en så stor. Ja, men en stor fråga. Det är lite svår att veta hur man ska handskas med. För det är så lätt att bara säga åt barnet. Säg nu förlåt!
Och låt som du menar det.
Ja,
precis. Du behöver inte mena det. Du ska bara låta som du menar.
Ja, precis. Så det ska vi också gräva ner oss lite i idag. Tänker
ja,
vi.
Det gör vi.
Men ska vi börja
vi börjar med trots.
Vi börjar med trotsträsket.
Ja. Och då är första frågan, vad är trots? Ja. Man hör ju så ofta om de här trotsåldern.
Ja.
Som väl är någonstans vid 2 år eller?
Ja,
och sen vid 4 och sen vid 6 år när de blir lilla tonåren.
Ja, min man är 47, det verkar som det pågår nu med. Så att man.
Ja, det är senast igår.
Alltså vad är
för min del?
Med barnen eller mannen?
Hungrig.
Eller du?
Ja, min man kom hem för sent för att hinna laga middag till mig. Jag var tvungen att gå på ett föräldramöte. Så då smällde jag i dörren när jag gick.
Ja, då blev du trotsig.
Ja.
Ja, just det.
Och du kunde inte laga din egen mat?
Nej, för han skulle handla. Kan vi
reda ut det här nu? Vem är det?
Tror du
det är
en annan podd?
Låt oss börja vid 2-årsåldern. Så ser vi om vi kommer fram till 37.
Ja, men alltså, vad är trots egentligen? Jag tycker ofta det beskrivs som liksom någon sorts inre driv hos barnet att jävlas och göra tvärt emot bara för att de liksom har kommit på att de kan. Och så är det förstås inte. Jag har en väldigt viktig utgångspunkt i allt som arbete som jag gör, både när jag talar och när jag skriver. Och den låter så här, att bakom allt beteende så finns det behov. Jag har hittills inte sett en enda människa göra någonting och tänkt att det fanns nog inget behov bakom det beteendet. Så om jag ser någon som dricker ett glas vatten så kan jag längta efter att hon... Jag gissar att hon hade ett behov av vätska. Om jag ser någon som äter ett äpple, behov av näring. När jag ser någon som suckar och sätter sig ner, behov av vila. Och när jag pratar om det här så skiljer jag mellan å ena sidan behov och å andra sidan strategier. Behov, det är stora fluffiga begrepp som kärlek och närhet och gemenskap och kontakt och frihet och allt det där som vi alla längtar efter. Strategier å andra sidan då, det är de tillvägagångssätt som vi väljer för att tillgodose våra behov. Det finns ju då inget behov som heter trots.
Jag har lite behov. Kanske.
Däremot så finns det behov bakom det som vi kallar för trotsigt beteende. Mm. Där finns det behov av självständighet. Behov av att få känna att jag är duglig och kapabel och kompetent i mitt eget liv. Det finns ett behov av integritet. Min kropp, mina gränser, mina sinnesintryck. Jag vill bestämma själv när jag är mätt, när jag är trött, när jag är hungrig, när jag fryser och så vidare. Ja. Och ibland så väljer då barnen strategier, sätt att få de här behoven tillgodosedda som inte riktigt funkar med våra vuxna behov. Och då brukar vi kalla det för trots. Och så tänker vi att de gör det för att jävlas. Och så hamnar vi i snack om vem det egentligen är som ska bestämma. Det är väldigt ofta där man hamnar i maktkamp. Ja. Varför ska du alltid
jag
bestämma? Jag vill bestämma.
Jag är din mamma.
Exakt.
Nu får du lyssna.
Och till en början så är ju barnen, har de inget behov av självständighet. När de föds så är de ju helt beroende av oss vuxna. Och sen någon gång i 2-3-årsåldern så får de flesta barn liksom korn på sin egen vilja och sin egen kompetens. Och så märker de att om de uttrycker sin egen vilja så kan de ibland bli som de vill. Och det där ger ju mer smak och så vill de mer. Mm. Och plötsligt så känner de att de kan själva. Och den där förändringen, den sker ganska kvickt. Oftast över en natt nästan. Så står barnet där plötsligt en morgon och säger att jag kan själv och jag vill själv. Mm. Och då är ju problemet att vi vuxna inte alls hänger med i svängarna.
Nej,
för då tänker vi på hur det var förra veckan. Och så säger vi, nej men det är ingen idé och du kan inte. Och Jesper Juhl, den danske familjeterapeuten som har skrivit boken Ditt kompetenta barn. Mm. Han har ett uttryck som jag gillar så mycket. För han säger att när barnen blir självständiga så blir de vuxna trotsiga. Mm. Och om man tänker att man har ett trotsigt barn där hemma så tycker jag att det är värt att sätta sig ner och meditera ett tag över det här. Vem är det som trotsar egentligen? Är det barnet eller är det du?
Ja.
Mm. Ja,
det är det barnet inte som vill sätta på sig rollen själv eller är det du som säger att det kan du inte?
Mm.
Eller det går snabbare om jag gör.
Och det gör du. Men sen är frågan till vilket pris.
Ja, gör det det?
Ja, fast det kanske inte gör
nej,
det då.
Inte om man räknar in tiden för konflikten.
Nej.
Men ja, det är ju så logiskt på något sätt. Och ändå så jobbigt ibland i vardagen. Hur hanterar jag det här då?
Mm. Om man bemöter trots på traditionellt sätt, då hamnar man ju ofta i just, förr eller senare så hamnar man i maktkamp med barnet. Mm. Där man ska visa barnet att det är jag som är den vuxna, det är fortfarande jag som bestämmer. Man tänker att man ska sätta gränser. Man hamnar i att man ska ignorera barnet som trotsar, att man ska titta dem skarpt i ögonen och säga nej. Att när barnet inte vill klä på sig overallen så säger man titta en fågel och så häller man ner barnet i overallen. Man avleder uppmärksamheten.
Ja, men vad tycker du om det då? Att avleda? För vi har åkt mycket rutschkana ner i overaller genom åren kan jag säga.
Ja, det beror lite på hur man gör det. Det är nästan alltid så det är. Om det funkar och inte kränker någon är mitt standardsvar. Så är det väl jättebra att leka på sig kläderna, funkar väl utmärkt. Men om barnet känner att mamma bryr sig inte om hur det här känns för mig, ja, då kanske vi ska fundera en gång till, för då händer det någonting i barnet som kanske långsiktigt inte är så himla bra.
För det kan jag ju också säga att jag tycker att när man i sina bästa stunder och försöker så här leka fram saker, så funkar det oftast ganska bra ju.
Mm. För vad har man för känsla när man gör det?
Då är det lite roligt.
Ja. Lek och gemenskap, och vi är ett team ofta. Mm. Ja. Vi hjälps åt. Mm. Och det är ju det älskar ju barnet, den känslan, att vi samarbetar istället för motarbetar. Mm.
Men risken är också om man har fler barn då, att man sätter i konkurrens till varandra. Och då hamnar man kanske i något annat som inte blir så
bra. Då hamnar man i något annat.
Ja, den där.
För det är också, men kolla nu, så Edvin, nu är det tävling. Vem som först på med jackan? Ja. Liksom. Mm.
Eller ännu värre, titta på Edvin. Varför kan inte du vara så duktig?
Aldrig sagt.
Och snabb.
Det kan jag ju tipsa om, för föräldrar frågar ibland mig varför barnen är så tävlingsinriktade. Mm. Våra barn bråkar om allting, de tävlar. De ska alltid tävla om vem som kommer först till bilen och så vidare. Och då bakom det så finns det nästan alltid minst en förälder som har stått och sagt, titta på ditt syskon, nu ska vi se vem som kommer fortast nu.
Ja.
Nej, det där har jag lärt mig av dig. Det där har jag försöka sluta med.
Det är inte väl en klassisk grej på en av alla de saker som vi vuxna gör som vi tycker funkar i stunden.
Mm.
Men som kanske inte långsiktigt leder till de mål som vi har.
Nej, och som vi har pratat om, relationen mellan syskon. Exakt. Alltså, så finns det någonting man vill, det är ju att de ska få en jättefin relation när de är stora.
Mm. Ja, och eller hela tiden. Just det här att jämföra sig med varandra.
Mm. Att de är bra som de är.
Ja, men precis.
Mm. Exakt.
Mm.
Ja, men vi kom lite av spåret, tänker jag. Ja, för jag sa bara vad vi inte ska göra.
Ja, förlåt, det var bara jag sa.
Usel expert, om vi nu ska kalla
mig. Nej, det var jag
som
började ställa frågor.
Om man istället funderar över vilket behov som ligger bakom barnets beteende, vilket jag då uppmuntrar att vi ska göra, då blir förhållningssättet ett helt annat. För då handlar det ju om att vi försöker hjälpa barnet att få det där behovet tillgodosett. På konstruktiva sätt, på område, med hjälp av strategier, nu kom det ordet igen, som funkar med omgivningens behov. Så att genom att ge barnet möjligheter att vara självständig och få känna sig duglig och kapabel och kompetent, så kan man förebygga väldigt mycket av det som vi vuxna traditionellt då kallar för trots. Och förebygga är verkligen det centrala ordet här, för det handlar om att liksom inte vänta tills barnet sätter sig på tvären och då börja erbjuda de här möjligheterna. Åh, vill du bestämma det här? Vill du bestämma det här? Då har ni redan hamnat i en negativ spiral.
Mm.
Utan att redan på morgonen när barnet vaknar börja med att möta barnet med tillit. Och erbjuda barnet möjligheter att få känna sig duglig och kapabel och kompetent. Och få bestämma själv redan när hon kommer upp på morgonen. För då har du en ganska bra möjlighet att styra in barnets behov på områden som funkar för både dig och barnet. Och jag har en del konkreta tips här om ni vill ha det också kanske. Ja.
Det är så fantastiskt, vi behöver inte vara här en gång, fan. Vi kan ju gå ut så kan vi.
Det är som att sitta på en föreläsning.
Ja, det är fantastiskt.
Det är jättetrevligt.
Mera.
Ja. Så jag tänkte ställa några frågor här som kan vara värda att fundera över. Mm. Om man tänker att man har ett barn som trotsar, om man tänker att jag skulle kanske imorgon vilja göra annorlunda. Jag vill vakna på morgonen och försöka kanalisera den här längtan efter självständighet på positiva områden. Och då är den första frågan som man kan börja med att ställa sig själv och sin partner kanske ikväll över en kopp te eller ett glas vin om man vill det. Det är att fundera över, vad bestämmer ni över som ert barn egentligen skulle kunna bestämma över själv?
Mm.
Och den får man ju kanske fundera över.
Mm.
Kläder kan vara en sån grej.
Mm.
Mm. När saker görs.
Och i vilken ordning.
Ja. Måste man borsta tänderna efter Bolibompa? Kan man borsta tänderna före Bolibompa kanske? Alltså sådana här små saker kan spela roll.
Mm.
Och just att barnet får bestämma själv. Nu får du bestämma. Vill du borsta tänderna före eller efter Bolibompa? Den andra frågan är så här. Vad gör du för ditt barn som ditt barn kanske skulle gilla att få göra själv? Att visa tillit i att lämna över ansvar för en del saker. Kan ni komma på något som ni tänker att det här skulle nog mitt barn gilla att få göra själv, men jag har inte riktigt tänkt på det?
Bre mackan. Ja. Det är en klassiker.
Ja, mycket kring matsituationer.
Där sitter man ofta och så här, de gräver hål där i smöret. Och det blir lite
glömt. Och det blir smulor i paketet.
Ja, det blir liksom trasiga mackor.
Och även i mackan sen. Och sen lite sånt där. Jo, men mycket kring matsituationer känns det ju som.
Ja.
Men du vet, vi har ju poddat om det här med barn och mat också. Mm. Vikten av att de får lägga upp sin mat själva. För att de ska kunna reglera hur mycket de ska äta. Mm. Det tog jag till mig. Men det, och det påverkar ju det här också, tänker jag.
Absolut. Mm. absolut. Och ibland så är det så lätt att tänka att ah, men det går fortare om jag gör det och det blir inte lika gladdigt. Men om man tänker att man hjälper barnet att få vara självständig så att man kan undvika konflikter i någon annan situation, ah, men då tar det kanske inte längre tid. Då är det kanske inte jobbigare. Så man behöver liksom ta ett steg tillbaka och se på hela liksom, livssituationen, inte bara den konkreta lilla situationen, just matsituationen om vi pratar om den då.
Jag skulle vilja att de städade lite mer efter sig själv också. Det hade varit fint. Det är ansvaret kan de få ta.
Precis, och det är väl ofta där vi vuxna hamnar, att vi tycker att de ska ta ansvar på områden som vi gärna vill att de ska ta ansvar för.
För sina egna saker, tänker jag.
Liksom. Och på vårat sätt.
Ja, just det. Ja. Ja,
fråga barnet om råd är en annan sak som jag brukar tipsa vuxna om. Mm. Det här älskar ju ungar. Redan en treåring tycker det är jättekult. Liksom, du, idag är det lite kallt ute. Jag är lite osäker. Ska jag ta den gråa halsduken eller den röda? Tror du att man behöver mössa? Alltså, åh, pappa bryr sig om vad jag tycker. Mamma frågar mig. Bara få liksom, oh, de litar på mig. Det är cool påfyllning för barnet som längtar efter att få vara viktig. Liksom. Lära barnet en ny färdighet kan man också göra. Och då kan man med fördel fråga barnet. Finns det något som du inte kan som du skulle vilja lära dig?
Ja.
Och här får man sköna. Har du ställt en fråga förut till henne? För jag tror vi har pratat om det.
Ja, det här har vi pratat om.
Och då, hur gick det? Vad hände?
Jo, för då jag frågade honom det. Och först ville han för mig att han sa att han... Jag kommer inte ihåg, det var något först. Och så sa jag, okej, men nu skulle vi göra det. Och sen landade vi att nej, men vi avvaktar lite med det. Men sen blev det hämta posten. Och till brevlådan. Så det var ja, men så här, först vågade han inte. Så fick jag följa med honom en liten bit. Och så gick han liksom själv och hämtade. Och sen tillbaka. Och så det, ja, men det var roligt.
Han lärde sig något nytt. Han kände sig säkert stor. Och han fick tillit.
Gå över gatan. Liksom på andra sidan vägen. Det var läskigt även för mamman.
Mamma fick också lära sig något nytt.
Ja, precis. Titta höger, vänster, höger.
Mammans behov.
Men det gick bra. Så det är roligt.
Härligt.
Faktiskt.
Ja. Och det här tangerar mitt nästa råd som jag tänkte ge, just att ge barnen utmaningar och förtroendefulla uppdrag. Så att de känner, de litar på mig, de tror att jag kan. Liksom, så här, kan du gå in och köpa en liter mjölk om jag väntar här utanför? Ja. Det är inte ens säkert att hon vill, men hon hörde frågan. Liksom, de tror att jag kan. Så det här är saker som vi vuxna...
Det är också ett jättebra sätt att själv slippa undan.
Ja, absolut.
Alltså, vi är ju på McDonald's ibland, händer ju. Och då får man ju ibland leksaker om man är barn i de här små lådorna. Och då är det ofta som de har spanat in en annan leksak som de hellre vill ha. Och jag vill helst ta den här. Då säger jag alltid, men gå och fråga. Och då är de jättenervösa. Och så tar de sällskap av varandra. Men nu är det liksom... Nu har de, och då slipper går jag. Det är jätteskönt. Slipper jag gå där. Och, har ni någon annan?
Det är superbra. De får sin vilja igenom ofta och de får känna sig kompetenta på vägen och du visar tillit till att de kan själva.
Ja, och plus att om de får ett nej så har de fått det själva. Exakt. Och inte via mig att nej, det gick inte. Nej. Och så blir de sura. Utan då har de fått ta emot det
kan
själva.
Kan helt ändå sörja det hela tillsammans och säga, åh, så tråkigt.
Vi får gå tillbaka nästa vecka.
När de har bytt leksak.
Ja, men det är jättebra tips. Jag tänker lite grann på det här när barnen vill göra saker som ju faktiskt kan vara farliga och så. Att de vill stå, jag vet inte, och koka spaghetti i vattnet liksom. Och nej, men du ska inte vara här, jag vill göra själv och så. Är det liksom avledningsmanövrar som gäller där eller ska man liksom...
Nej, ibland tycker jag bara man kan... Dels så tycker jag en bra grej att säga det är att jag är inte mogen för det än.
Ja,
istället för att säga att jag tror inte att du kan än. Så säger jag, vet du, jag är inte där än. Att
jag tycker det ser för läskigt ut om du ska hoppa där uppifrån.
Jag är säker på att du kan, men jag är inte beredd.
Ja.
Och lite samma om man ska gå hem själv från skolan. Jag är inte mogen för att du gör det än. Kan vara ett ganska bra. Det är, min mamma är inte mogen än. Det är inte jag liksom.
Det gjorde jag omedvetet då med Edvin här bara för någon vecka sedan. För han ville att jag släppte av honom vid lekplatsen som ligger en liten bit från förskolan. Så att han fick leka där, men när jag gick hem till Oscar och Vera,
och det var du inte mogen
det
för.
Det var jag. Och det säger så, men Edvin, vet du vad? Jag vågar faktiskt inte lämna dig där.
Nej.
Alltså, du klarar säkert alldeles utmärkt, men jag vågar inte. Vad finner du då? Ja, men jag vet inte. Rädd för läskiga gubbar eller något. Sa jag inte.
Men det tänkte du. Men så mycket bättre att säga det än att säga jag tror inte att du kan.
Nej, jag är helt övertygad om att han kan dessutom.
Ja, exakt.
Men inte jag.
Nej, precis. Nej, men så det är väl det ena. Och sen det andra är väl bara att beklaga sakernas tillstånd. Jag fattar att du blir sjukt besviken. Det blir också när jag inte får göra saker som är farliga.
Och bekräfta det liksom.
Exakt. det är super. Alltså barn, de kan ju inte alltid få sin vilja fram. Så är det ju bara. Och vi kan inte säga ja till allting som de önskar. Det är helt omöjligt och dessutom helt olämpligt. Men vi kan alltid säga ja till deras känslor inför våra beslut. Vi vill att de ska respektera våra beslut. Och då tycker jag att vi kan respektera deras känslor inför våra beslut. Så istället för att säga det blir ju väl inget att bli så arg för, så kan vi säga, Mark, du blir skitförbannad. Jag fattar. Och sen behöver man inte säga mer. Låt dem ha sin känsla, komma igenom den. Det är också tillit att inte vara där och pyssla med känslan. Liksom. Och jag vet, vi kan göra imorgon och nästa gång. Imorgon får du göra glass istället. Och så. Alltså bara, jag fattar att du blir besviken. Mm. Och genom att vara tyst sen så visar man ju, jag har tillit till att du kommer att komma igenom det här.
Ja.
Och så behöver jag inte gå iväg, jag kan ju stanna bredvid. Så att jag visar liksom att jag finns här, även om jag inte sitter och pysslar med dig hela tiden. Så det tänker jag är jätteviktigt. Och just det här när det gäller trots, vi kan ju inte, det är viktigt att säga det, för en del tror att om man gör rätt så kan man bli av med allt som vi kallar trots. Det är omöjligt. Du har att göra med en oförutsägbar treåring. Det kommer att komma situationer när allt liksom skiter sig. Och det är bara att gilla läget, ha acceptans för det. Men genom att möta behovet, att se och möta behovet, så kan du förebygga hemskt mycket. Du kan inte lösa allt, du ska inte lösa allt. Det finns en anledning att barn får lära sig hantera motgångar och nej.
Ja, det blir mycket lättare för en själv att hantera också. När man kan fokusera på ett varför istället för att det bara sker.
Exakt, eller hur?
Och bra tips också tycker jag, att tänka igenom det när man inte är mitt uppe i det. Utan liksom på kvällen som du sa, eller ja, men något tillfälle när man själv är i liksom balans. Inte mitt uppe i det här.
Precis. Och just tänka, förebygga. Det är väldigt lätt när man sitter i en jobbig situation och även efter, nu har vi bråkat om overallen 4 månader i rad. Vad ska jag göra när det händer imorgon? Och den frågan är ju bakvänd. För vi ska ju inte fundera över vad vi ska göra när det händer imorgon, utan vi ska ju kanske hellre fundera över vad ska vi göra för att det inte ska hända imorgon igen.
Just det.
Och då kanske inte svaret ens handlar om hallen och overallen. Utan svaret kanske handlar om tillit och självständighet och frihet och allt det där som händer innan hallen. För om barnet har fått känna att wow, vi är ett team här idag, mamma litar på mig, pappa trodde att jag kunde, så blir inte overallen en så stor grej. För egentligen så handlar det inte om overallen, det handlar om självständighet och kompetens. Och under morgonen har kanske barnet upplevt att jag fick inte det jag behövde, så nu tar jag ut det på overallen.
Finns det, kan man ändå säga att det finns, det här kommer jag på nu, men att det finns vissa stadier i ens barns liv när de här kommer lite oftare? Är de här tre år? Är det treårstrots?
Man brukar liksom säga första gången i 2-3-årsåldern. Sen igen i 6-årsåldern, som man ibland kallar för lilla tonåren. Och sen igen i stora tonåren, riktiga tonåren. Och sen, jag vet inte, jag har ju en teori om att det händer igen i 45-årsåldern, men jag är inte säker.
Ja, det är de här ålderskriserna kanske.
Som vad kul att känna att jag har 2-3-åringar och en 6-åring. Ja, jag jobbar på detta. Nej, men jag tycker inte att vi klarar det ganska bra hemma, för det mesta.
Och jag skulle vilja komma bort ifrån den där tanken att det måste vara konflikter, att det måste vara bråk. Det måste det faktiskt inte.
Nej.
Genom att vi ligger steget före och förebygger och ger barnet det hon längtar efter, så kan vi förebygga otroligt mycket. Självklart, som jag sa, vi kommer att hamna i tjafs ibland. Men det måste inte vara liksom undantagstillstånd och långa krisperioder. Nej. Det är en sån trist syn som faktiskt är helt felaktig.
Ja, för om man in, alltså tänker då som om man har sitt första barn till exempel som är närmast 3 år, som att nu ska vi in i krisåret här, att man liksom förbereder sig för kamp, liksom, då blir det ju så.
Och sen så blir det ju så märkligt när man, ja, det är ett år, jag ska bara härda ut här nu.
Det är ju, bara säga nej. Och stå på mig.
Ja, och visa vem det är som bestämmer.
Ja,
men det är ju en naturlig utveckling.
Ja.
Där barnet behöver någonting som hon inte behövde tidigare. Så att då bara tänka, nu ska jag bara stå ut här ett år. Det är ett väldigt märkligt förhållningssätt till om man som ledare ska stötta sitt barn i barnets utveckling. Ja.
Och en helt naturlig utvecklingsfas också.
Ja, som vi absolut inte skulle vilja vara utan.
Nej, men precis.
Det blir lite jobbigt.
Nej. Ja. Ja, när de sen är 45 och fortfarande vill de påklädda sin overall. Ja, tänk på det.
Det är inte så ofta man ser 45-åringar i overall.
Nej.
Nej. Men ska vi försöka sammanfatta det här med trotset, så ska vi prata lite om det här med förlåt. Om vi ska sammanfatta det på något sätt, vilka är dina klokaste tips?
Släpp maktkampen. Tänk inte att du ska visa vem som bestämmer, utan tänk att det finns ett behov bakom och tänk att du vill hjälpa barnet och få det behovet tillgodosett på konstruktiva sätt. Jag säger inte att vi ska vara eftergivna. Jag säger att vi ska arbeta förebyggande. Och det är just mitt andra råd. Tänk förebyggande.
Mm.
Ja. Tänk att genom att jag hjälper barnet att vara självständig och få känna sig duglig och kapabel, så behöver vi inte hamna lika ofta i onödiga konflikter. Och det sista, det är väl att gilla läget. Acceptera att det handlar om en 3-åring eller en 6-åring som är oförutsägbar. Och det kommer att bli lite kris och katastrof ibland. Det är helt okej, det får vara så. Och då behöver vi inte bli arga och bli upprörda. Vi kan bara säga det vi ser. Jag ser att du är jätteledsen nu. Punkt.
Mm. Ja, det är ändå punkten. Ja, den punkten är jättesvår. Att det blir väldigt lätt att man...
Vill komma med lite mer.
Ja, och vill liksom, men om vi gör så här då, och liksom börja kompromissa, och imorgon kan du kanske få då.
Mm.
Lite som vi var inne på sist vi sågs, det här med mutor och så.
Exakt.
Så att den där punkten är...
Jag tror att punkten är så otroligt viktig. Jag har tillit till att du kan hantera den här känslan själv. Och det är också någonting som de verkligen behöver lära sig.
Mm.
Ja.
Att stå att ut med och leva liksom genom sina känslor.
Mm. Mm. Bra. Mm. Punkten ska jag komma ihåg.
Ja, jag också. För jag är också. Jag tror att jag är ganska bra på att liksom säga okej, jag ser att du är jättearg nu. Och sen kommer jag med någon typ av lösning.
Men.
Liksom.
Ja. Ja, precis.
Och det är ju jätteknasigt. Det är smartare om man får... Ja. Jag tar med mig också punkten, helt enkelt.
Mm. Mm. Mycket bra.
Nu ska inte jag prata vidare då, för då blir det aldrig någon punkt.
Nej.
Nu ska vi prata om förlåt.
Det ska vi. Och jag är en liten tudelad podd.
Ja, det blir så idag. Jag sa ju lite det i inledningen här, att det är ju en ganska stor risk att när ens barn har gjort något knas, man tycker, mot någon annan, säger nu får du minst annan säga förlåt, och så ska du dessutom mena det.
Det
känns liksom inte riktigt bra i magen.
Nej.
Varför gör det inte det då?
Ja, det är en jättebra fråga. Därför det känns ju som att då säger de ju bara förlåt för att jag har sagt att de ska säga förlåt.
Mm.
Och dessutom ska de spela teater, att de menar det. Mm. Det är ju jättekonstigt.
Precis.
Så vill jag ju inte ha det egentligen. Liksom.
Nej. Ja, och sen är det ju ofta också ett, jag vet inte, alltså om de har gjort något knas då mot någon annans barn och den föräldern står liksom där och väntar lite grann på ett förlåt. Då vill man heller inte så här... Alltså helst vill man att det där förlåtet ska komma av sig självt. Mm. Att så här, ja men så är mitt barn. Man gör fel om man säger förlåt och det liksom. Men så är ju väldigt sällan barn. Och väldigt sällan vuxna också för den delen. Men det där kan jag känna att om det står någon och liksom tittar på, då kan jag bli lite forcerad och ja men du ser att han är ledsen nu, så nu får du faktiskt...
Fast och för vem skulle någonstans...
Ja, det är ju för min skull, för att jag ska slippa skämmas inför
för att du ska visa
Helena
att du är en bra mamma som vet att man säger förlåt.
Ja, men exakt. Fast jag ju vet att det är precis tvärtom. Mm. Så att det är ju liksom, ja det tycker jag är jobbigt för mig själv.
Det tror jag många
så
kan känna igen sig.
Det är väldigt jobbigt för mitt barn också.
Mm.
Mm. Nej, men för någonstans så är det ju här med förlåt att man önskar att det ska komma ur en genuin
en naturlig omsorg.
Ja.
Exakt. Oj, nu gjorde jag fel, så säger man förlåt.
Mm.
Och det kan ju ta tid.
Ja, det gör ju det.
Att hitta dit.
Mm, precis. Och det är väl, alltså det är väl ett av problemen med just att tvinga barnen att säga förlåt eller kräva att de säger förlåt. Det är att de kanske lär sig. De lär sig inte det vi vill att de ska lära sig. För vi vill ju, precis som du sa, att de ska lära sig att det känns bra att säga det och att man gör det av omsorg. Men när vi tvingar dem så lär de sig precis motsatt sak, nämligen att det är olustigt att säga förlåt. Man gör det för att man är tvingad.
Ja.
Och de lär sig också att det är ett ord som man inte behöver mena när man säger det. Och det är det ena som gör att jag tycker det känns knas det här med att tvinga barn att säga förlåt. Eller uppmana barnen att säga förlåt. Och det andra, det är ju att, ja, men som du var inne på Helena, att det kan vara ganska olustigt att få en sån ursäkt.
Ja, det vill man inte heller ha.
Nej, det är lite så här, om Johan har skällt på Emma. Och sen så säger fröken att Johan, nu måste du säga förlåt. Ja, det känns inget bra för Emma att få det förlåtet. Och dessutom så tror hon att hon förmodligen måste acceptera det där förlåtet. För om fröken kan kräva att Johan ska säga förlåt, så kan hon förmodligen kräva att Emma ska acceptera det där förlåtet det. Också. Och då blir ju hela processen som ett skådespel för en vuxna.
Exakt.
Snarare än en ärligt menad process.
Ja. Och att man då också gör våld på
bådas känslor någonstans.
Mm.
Alltså, och det vet man ju själv. Man hamnar i den här situationen som jag då igår som smällde i dörren. Mm. Så sitter jag där på föräldramötet och sen och känner att okej, jag var kanske lite hungrig och det var lite onödigt. Och det behöver få ta en tid, för mig i alla fall, att komma till den. Du måste lugna sig och sen när jag kommer och säger förlåt. Det var ju jätteonödigt.
Mm.
Men om jag skulle bli tvingad där och då när jag smält i dörren och nu får du gå tillbaka in och säga förlåt och jag är fortfarande arg. Jag har ingen alls lust att säga förlåt för jag tycker inte att jag behöver säga förlåt.
Nej, du har ju, då någonstans har ju du inte kommit till någon sorts insikt. Mig.
Nej, men exakt. Mm. Och det hade jag upplevt som väldigt kränkande.
Mm. Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Exakt. Och vi vill ju att barnen ska lära sig någonting. Men om vi tvingar dem att säga förlåt när de är i affekt, som du var igår, Fanny. Du var i affekt. Om någon då hade krävt att du, om någon då hade krävt att du skulle säga förlåt, så hade du förmodligen fått ännu starkare känslor.
Ja.
Jag bara, men du kan inte kräva det och du kan inte bestämma. Han var faktiskt så. Så när vi går upp i affekt, då finns det forskning som visar att då är det väldigt svårt att lära sig saker. Vi har svårt att lära oss när vi har starka negativa känslor. Så genom att vi tvingar barnen att säga förlåt så ökar vi på deras affektnivå. Och samtidigt så minskar vi sannolikheten att de lär sig någonting i situationen.
Precis, och man får ju heller inte den där, för det är ju väldigt skönt att säga förlåt. Exakt. När man gör när man det, när det känns bra. Och den känslan får man heller inte uppleva då.
Nej, man blir bara ännu argare liksom. Men hur gör vi för att stötta barnen i det här då? För att det ska bli rätt.
Ja, det finns flera delar i det, tänker jag. Den första delen handlar ju om att barn gör som vi gör. Så vi måste ju börja med att kolla på nu. Och jag ser hur mycket ni älskar det här. Vi måste börja med att kolla på hur vi själva gör när vi säger förlåt till våra barn. För det är ju genom att de observerar oss som de lär sig. Och där så tänker jag att det finns två saker som vi vuxna ibland gör som kanske inte gagnar barnens lärande. Det ena som vi gör, det är att vi säger förlåt för att jag gjorde som jag gjorde, men det var faktiskt ditt fel.
Nej, vi säger ju inte det.
Vi säger ju inte det rakt ut, men det är ju det vi säger mellan raderna när vi säger saker som det var dumt av mig att bli arg på dig, eller förlåt att jag blev arg på dig i affären, men jag blir det när du inte går bredvid mig. Du måste gå bredvid mig, okej? Okay? Då säger jag ju egentligen att det var ditt fel. Att jag blev arg. Och det är så barnen lär sig att säga det där som vi går igång på. Nämligen, jag slog bara Johan för att han sa att jag var ful.
Ja.
För det är ju som att det är okej att göra dumma saker om andra gör dumma saker mot oss.
Mm.
Så det är det ena som jag tycker vi kanske ska tänka på. Och försöka undvika att göra. För det vi gör, det är egentligen att vi lägger skulden på barnen för att vi blev så arga. Eller vad vi nu blev. Det andra, det är att vi säger att ja, men ungefär, förlåt att jag blev så arg på dig förut. Det var dumt gjort. Det var dumt av mig. Och jag tycker att vi ska vara ganska försiktiga med att lära barnen att det är dumt att göra fel. För det första så är jag inte säker på att det är dumt att göra fel. Jag tänker att det kanske bara ibland är helt mänskligt att göra fel. För livet är ganska komplext och utmanande och vi står inför olika val och svåra beslut. Och ibland så mäktar vi inte med, förmår vi inte göra rätt, trots att vi egentligen ville. Så att jag tänker att jag är inte dum för att jag gör fel i det läget, utan jag är bara ofullkomlig.
Förlåt att mamma är ofullkomlig.
Ja, men precis.
De var ofull, vadå?
Är du
men
full?
Är det bättre då att säga, förlåt att jag blev arg?
Jag tänkte jag skulle berätta det alldeles strax.
Jag vill också säga, hur sjutton ska jag få till det här nu?
Men det andra jag skulle säga med det andra problemet med det är ju att om vi vill att barnen ska be om ursäkt, så gör vi det ganska jobbigt för dem att be om ursäkt. Om de också när de ber om ursäkt hör att de måste säga att de var dumma.
Ja,
för det tar emot att säga att jag är dum. Så om vi sätter den modellen för våra barn så kommer de inte att be om ursäkt speciellt ofta.
Just det.
Nej. Så hur ska vi göra istället då?
Precis.
Ja, jag tänker att då kanske vi ska säga ungefär så här, att jag är verkligen ledsen att jag skrek på dig när vi skulle iväg. Vet du, jag gjorde det för att jag kände mig stressad och jag var mån om att passa tiden. Och just då så tänkte jag inte på att du kan bli rädd när jag höjer rösten. Jag önskar att jag hade tänkt på det. För att för mig är det viktigt att du känner dig trygg och inte är rädd. Tror att du kan förlåta mig? Mm. Så på det här sättet så tar jag ansvar för mitt beteende. Jag skrek för att jag var stressad och för att jag inte kunde hantera stressen på ett konstruktivt sätt.
Mm.
Jag visar att jag är en människa som kämpar med att hitta balansen mellan olika saker som är viktiga för mig. Och jag visar att jag inte är en dålig människa bara för att jag gör fel. Utan jag är en ofullkomlig människa. Och dessutom så har jag ju faktiskt goda avsikter. Så jag ville väl, jag skrek, jag vill att du ska vara trygg. Och det blev knas. Så jag tänker att man ska se när man själv upplever att man har dåligt samvete. Man känner att nu känns det inte helt bra. Tänk på det som ett alarm. Det är en klocka som går av nu. Hallå, hallå, du har tagit hand om något som är viktigt för dig här. Men du missade att ta hand om något annat som också är viktigt för dig. Så i det här fallet, jag tog hand om mitt behov av att passa tiden. Men jag missade att ta hand om mitt barns trygghet. Det betyder ju inte då att jag är dålig, utan det är ju egentligen jättebra att det här alarmet ljuder. För det visar att jag har omsorg om mitt barn. Så att det tänker jag, att sätta den modellen när vi ber om ursäkt. Att berätta, jag tog hand om det här och så missade jag att ta hand om det här. Och det är ju jätteviktigt för mig också. Kan du förlåta mig?
Ja, just det.
Så visar jag just på den balansen.
Kan barnen se på sig själva på det sättet?
Vi kan
liksom, för vi menar, vi är vuxna, jag kan ändå förstå så här, okej, jag ville passa tiden och då blev det knas i den här änden. Liksom. Jag kan göra den analysen för att jag är vuxen. Kan barnen det?
Inte från början, men de kan lära sig.
Så himla tror fiffigt. Jag.
Och så vi behöver ju stötta barnen i den här processen. Så istället för att säga du är dum nu, säg förlåt. Så kan vi titta på barnen. Ni har säkert sett det. Ofta vet ju barnen att de har gjort fel. Mm. Man ser ju det på dem. Att de vet att de går undan. De blir lite undvikande. Ja, de tittar bort när man ropar på dem. Och så här. Och då tänker jag att då kan man gå dit och så kan man säga att jag undrar om det är så att du har lite dåligt samvete nu. Och jag kan inte nog betona hur viktigt kroppsspråket och tonfallet och ansiktsuttrycket är när vi säger det här till barnet. Så att vi inte säger jag tycker att du borde ha lite dåligt samvete nu.
Nej.
Utan jag måste verkligen ställa det som en fråga. Är det som att du har lite dåligt samvete nu? Var det något som hände när du lekte med lillebror och så blev du jättearg? Han tog min bil. Jag lekte med den och så tog han den. Och du ville fortsätta leka med den. Var det så? Ja! Vad hände sen? Ja, men då knuffade jag honom. Aha. Och är det så att nu känner du dig lite ledsen? För att du gjorde det eftersom du egentligen gillar att prata med andra när du ska lösa konflikter. Du gillar ju inte att knuffas egentligen, är det så? Så nu hjälper jag barnet att sätta ord på varför han känner som han känner. Han känner inte som han känner för att han är en dålig människa. Utan han känner för att han som han känner för att han är en fin människa som missade att ta hand om något som är fint. Nämligen att ha omsorg om andra människor. Och då kanske jag säger ja. Och då kan jag säga, har du någon idé om hur du kan göra nästa gång nu då? Så att det inte blir likadant. Och då kanske han har en idé om det. Eller troligare att, jag vill inte prata om det nu mamma för det är fortfarande lite jobbigt det här va? Och då kan man säga, nej men vet du, det är helt okej. Vi behöver inte prata om det nu. Vi kan snacka om det någon annan gång. Men finns det något du skulle kunna göra nu som får dig kännas lite bättre för lillebror och dig? Och har ni haft det här samtalet några gånger förut och säger att jag kanske kan säga förlåt eller gå och hämta gosedjuret till honom. Kanske så blir det inte ett förlåt den här gången. Och kanske är det helt okej, för ni har haft ett samtal som har lärt honom någonting. Han har lärt sig att jag inte är en dålig människa när jag gör fel. När jag, mitt samvete talar om för mig att jag har gjort fel, då är det egentligen ett alarm som berättar att det fanns något som var viktigt för mig som jag borde ta hand om. Så han har ju lärt sig, men just det, jag är ju en människa som inte gillar att knuffas. Mm. Och det kommer att göra det lättare för honom att be om ursäkt nästa gång och att uppmärksamma det.
Jag vet att på vår förskola pratar de mycket om att göra förlåt.
Ja, lite på det. Det är en klassisk förskolegrej. Men där tänker jag att det är lätt att man hamnar lite i samma...
Det blir bara ett annat
nästan
grej,
liksom. Kanske ännu värre att okej, men då får du genom en kram istället. Yes. Det är man ju typ ännu mindre
nästan som ett
på.
Övergrepp liksom. Ja. Det blir en sån här våldskram.
Jag för tror det är att... just det där med tajmingen liksom. Som i alla fall jag då upplever som viktig både för mig själv och för
sjukt
mina barn.
Liksom. Mm. Jag vill absolut inte ha en kram av någon som jag fortfarande är sur på.
Ja. Verkligen inte. Nej, men precis.
Så att, ja, jag tänker att man kan absolut lära barnen att göra förlåt. Men igen, det är tajmingen som gäller.
Ja.
Och hur man har pratat innan.
Liksom. Absolut. Mm. Och att båda barnen måste vara okej med det där förlåtgörandet.
Mm.
Ja.
Mm. Precis, för det du är inne lite på Petra, det är ju det här också med liksom skam och skuldkänslor. Mm. Som ju är jättestarka känslor, både hos vuxna och barn. Liksom.
Absolut.
Och det är just när de liksom kränks eller att man blir tvungen att... Det är just det där att man går undan. Mm. Man tycker att men nu slog du henne och då får du säga förlåt på en gång.
Mm.
Men att...
Då kan man behöva, det så väldigt, väldigt överväldigande att känna de känslorna. Så man kan behöva gå undan och samla ihop sig själv för att komma tillbaka. För när jag upplever skam, då mår jag ju sjukt dåligt med mig själv. Och att det är det läget då, blotta mig själv för någon annan. Eller att utsätta mig för risken att få ännu mera skäll. Det går inte. Jag är i affekt. Och det är samma som jag pratade om förut när det gäller trotsen.
Mm.
Att vi måste, eller det var faktiskt med förlåtet. Men just det här att vi måste vara i mental balans innan det kan ske något lärande.
Mm.
Så att barn, vi måste tillåta att barnet går undan. Och då kan man möjligen, som jag just visade, gå med och säga, är det som att det känns jobbigt nu?
Mm. Alltså, och stötta, vi behöver lite i den processen.
Precis, att inte lämna barnet ensam. De kan behöva hjälp i den processen. Men det är ju så sjukt viktigt att det är hjälp.
Ja.
Och inte ytterligare klander.
Ja. Ser du nu hur ledsen hon är?
Exakt.
Eller nu får du gå och tänka över vad du har gjort.
Ja. Ja, det är det jag försökte göra, men du följde efter
och förstör.
Och oftast så ser ju barnen det.
Ja.
Om inte vi går dit och trycker till, för att då är det som att de får liksom stänga av. Ser du hur ledsen hon är? Jag bryr mig inte.
Ja.
Ja. Men om vi bara... Det här, hur blev det här? Liksom? Ja. Hur känns det för dig?
Det
ibland så kan vi behöva liksom börja med den.
Ja.
Den personen.
Men tänk den här situationen som du pratade lite om, Fanny.
Alltså man står... Jag slängde igen dörren.
Nej, nej, inte den situationen. Du tänkte jag med dina barn. Om dina tjejer har gjort något, alltså någon av dem, mot någon annan och så här, den andras förälder står där.
Ah.
I de här liksom lite snabba innovationstecken situationerna. Mm. Hur gör man? Då tänker jag att det är lite svårare då.
Mm.
Hur ska Fanny göra i sån situation?
Ja, precis.
Ja.
För det är ju jag som kanske måste jobba med mig
själv. Nej, men jag är ju
likadant. Och det sociala på något sätt. Liksom kontraktet man tycker att man har.
Mm.
Med här är någon som förväntar sig någonting av mig och i förlängningen, eller liksom mitt barn och i förlängningen mig då.
Mm. Och då kanske du ska prata med den andra föräldern och säga det.
Ja.
Att oj, nu känns det här lite jobbigt. Och jag skulle önska att mitt barn sa förlåt. Men jag tror inte han är där riktigt än. Och så kan man ju också säga, man kan prata med det andra barnet. Du kan ju prata med det andra barnet. Och liksom göra det förlåt som ditt barn inte säger. Jag ser att du blev ledsen när du gråter. Och min pojke, han tog din spade. Och jag kan fatta att du blir jätteledsen. Jag blir också ledsen när någon tar saker från mig. Och vet du, jag tror att det känns inte jättebra för honom just nu. Men han är nog inte mogen att säga förlåt än. Så att man liksom kommunicerar med det sårade barnet. För då kan du sända signalen till den där föräldern som du är som mån om. Att jag är en förälder som bryr mig.
Om ditt barn.
Ja. Och du kan visa det barnet. Och samtidigt om ditt barn hör så finns det ett lärande i det också.
Ja.
Mm. Och då kanske du säger, jag gissar att han tyckte den var så fin. Så han glömde liksom bort hur viktigt det är att man frågar innan.
Mm.
Så att då kan ju han få höra det. Att ja, mamma ser att jag egentligen ville väl. Men jag glömde bort.
Ja.
Ja.
Ja, för sen är också den här aspekten att ibland kan man vara lite för snabb det kanske var mitt barn som hade spaden först och det var den andra som tog och den tog tillbaka. Och att ofta finns det ju också en bakomliggande orsak.
Vi kanske inte såg allt.
Som du var inne på med lillebror där, och att man liksom också tar sig tid att lyssna på barnets upplevelse av det liksom, innan man
går in och
börjar
och
säga att här nu gjorde du dumt. Eller det här var...
Exakt.
Se hur...
För det händer ju ganska ofta att vi inte ser allting.
Nej, men precis.
Tycker jag händer varje dag hemma hos oss.
Alltså, de är syskon, absolut. Ja. När börjar en syskonkonflikt?
Ja, när
bakom ryggen på en.
Ja, eller igår. Eller
förra veckan. Andra barnet föds. Ja.
Nej, men det är svårt. För då kan man, jag kan ju typ se om Edvin lappar till någon av de små. Men du har ju inte sett vad som händer innan.
Nej.
Och så skriker de högre än honom.
Ja. Och så ska han vara störst och få allt i det här. Ja. Du måste vara snäll. Du vet ju att de är små.
Och jag vet ju hur mycket de retas. Det där, jag tycker det är ganska svårt. Liksom. Jag försöker säga, jag kan inte vara domare i era konflikter. Ni måste, liksom.
Men det här har vi pratat om tidigare. Det här syskonbråk.
Jag ska lyssna på den här podden igen, tror jag. Faktiskt. Just nu är det inne en sån period mycket.
Ja, och förlåt är ju väldigt relaterat till det.
Ja, men verkligen. Ja. Jo, senast. Men där ska jag hylla Edvin lite. Jag tycker att han är duktig utan att vi behöver liksom. Så efter ett tag när han har skrikit och gråtit lite så bara, förlåt Vera, det var inte meningen. Så, utan att vi har liksom pushat på det.
Ja, så superskönt. För då är ju han mogen att säga det.
Mm.
Och han barn vill ju, de vill ju hitta tillbaka till den här liksom jämvikten, balansen, harmonin. Och det blir svårare för dem om vi knuffar på, för då behöver de backa åt andra hållet istället.
Vad mycket klokheter.
Ja, det känns också som att det här är en podd som många vuxna behöver lyssna på. För att jag tror, eller jag tycker att det är många vuxna som har väldigt svårt för att säga förlåt. Och säga förlåt på ett bra sätt.
Mm.
Det blir lätt det här att man liksom skickar tillbaka skulden. Att jag blev arg för att du var dum.
Mm.
Eller den här ännu värre. Ja, förlåt om du blev ledsen.
Mm, precis.
Ja.
Alltså, jag har egentligen inget ansvar, det var bara du som...
Precis, om du nu blir ledsen, säger förlåt. Annars känner jag inte att jag har något att säga förlåt
nej,
för.
Liksom. Precis. För mig var det verkligen en ögonöppnare när jag insåg att jag kunde säga förlåt. Se skulden som ett alarm som berättade för mig att jag hade missat något som var viktigt för mig. Just det här att jag glömde ta hand om omsorgen som jag har om den här människan egentligen.
Mm.
Så jag kunde gå från jag är en dålig människa till jag missade att göra det som är viktigt för mig.
Mm.
Och när jag liksom fick upp ögonen för det så blev det så mycket lättare att säga förlåt. När jag inte behövde säga att jag var en dålig människa när jag bad om ursäkt.
Just det.
Uh-huh. Och ofta och det är det ju så när någon säger förlåt, jag gjorde dumt. Och då blir det för den andra lite jobbigt. Nej, men det var ju du är inte alls dum och inte så farligt. Och så står vi där och liksom försöker fördela skulden mellan oss.
Tills den är jämn, då är det skönt.
En stund. Och sen är det någon som tycker att det var orättvist. Och så, fast det var ju lite dumt att hon gjorde det. Vi håller ju på med det där hela tiden.
Jag var ju ändå hungrig.
Det borde han ju ha sett. Och hade han kommit hem i tid så.
Exakt.
Fannys terapitim.
Verkligen, jag är verkligen inte arg längre. Man fick mackor på föräldramötet också. Det kan ha hjälpt till lite grann att jag var lite gladare när jag kom hem faktiskt.
Vilken tur.
Ja.
Oh, det här känns också som att vi skulle kunna prata om länge. Men om vi ska försöka summera det här med förlåtandet då.
Ja.
Hur gör vi det? Har dina
barn gör som vi gör.
Barn gör som vi gör. Som allting annat alltså.
Den tycker jag är superviktig.
Ja.
Mm. Hur är jag en modell för mina barn när det gäller att säga förlåt? Fundera på vad vill du förmedla och gör det. Det är det ena. Och det andra är tänk långsiktigt. Tänk inte att det viktigaste är att få pusha fram ett förlåt just i situationen. Utan tänk kanske snarare att om 5 år vill jag ha ett barn som tar ansvar för sina handlingar och ber om ursäkt. Och att det känns naturligt för mitt barn. Så tänk långsiktigt, jobba långsiktigt. Du måste inte få förlåtet här och nu, utan du vill ju bidra till ett lärande som hjälper barnet i livet längre fram.
Mycket bra. Och även då i situationer i lekparker och dylikt.
Ja.
Ja, lägg undan sitt eget.
Ja, eller fundera på vems är problemet här.
Ja,
om det är ditt problem så kanske det är du som ska ta hand om det och inte din 5-åring i sandlådan.
Det låter rimligt.
Så liksom alla tar ansvar för sitt.
Ja.
Ja. I den takt de själva kan.
Ja, jättefint.
Väldigt bra.
Ja.
Och vill man läsa mer om saker som du har skrivit så kan man ju både köpa boken med känsla för barns självkänsla på vilken nätbokhandel som helst. Eller fysisk bokhandel.
Precis.
Och sen har du ju en fin hemsida också.
Som har mitt namn. petrakrantz-lindgren.se.
Mm, där står vi också. Mycket klokt.
Mm. Och så har vi släppt flera poddar med
precis,
Petra.
Så det är bara att botanisera
ja, det i finns denna en uppsjö klokskap. Av klokskap.
Ja.
Hör ni?
Tack snälla för att vi fick ta del av dagens klokskap.
Mm, och tack för att jag fick komma hit. Ja, tack snälla.
Allt är bra.
Aha. Och så tycker man någonting om podden så hör man av sig till oss på podcast@lifewithkids.se. Och så hörs vi nästa vecka på ett annat tema.
Ja.
Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.